Hej och välkomna! Du lyssnar på Domedagen, en helt ny podcast om världens undergång. Och jag som pratar nu heter Oscar och mitt emot mig har jag Emily. Emily, vill du berätta vad det är vi gör här i vår domedagsbunker?
Det här är det första avsnittet i en serie där vi tänkt gräva ner oss på tema domedagen. Och vi kommer beröra ämnen som bland annat naturkatastrofer, hotet från rymden och pandemier.
Precis, så varje avsnitt kommer vi ha ett specifikt ämne som på något sätt är kopplat till världens undergång. Och det är en ganska bred bemärkelse, så det kan alltså vara allting från att planeten faktiskt dör till mer av en kollaps av samhället så som det ser ut. Och vi kommer blicka både bakåt och se på hur man har tänkt förr, men också titta framåt och se vilka hot som kan finnas på horisonten.
Så vi kommer inför varje avsnitt göra en massa research och sen sätter vi oss i vår bunker och gör podd av det. Så att ni får en chans att lära er om allt det här tillsammans med oss. Och bland de ämnen som kommer dyka upp så har vi å ena sidan faktiska hot mot mänskligheten. Men också bara så här ren galenskap och trams. Och ett exempel på det senare hör vi i det här avsnittet.
Vi ska prata om den ökända japanska domedagssekten Om Shinrikyo. Och det började med en fattigmans försök att bli rik. Och utvecklades sedan till ett kriminellt nätverk som jobbade med mord, korruption och utpressning. Alltihop förklätt i andlighet. Men man hade också satt sikte på världens undergång. Allting kulminerade för 24 år sedan med ett av världens mest chockerande terrorattentat. Ett attentat som skakade om hela Japan och spred kaos och panik i det annars ordnade och strikta Tokyo. Historien om Shinrikyo, eller bara Om som de också kallas, har en klar huvudperson. Den galna gurun Shoko Asahara. Men han var inte alltid guru och han har inte heller alltid hetat Asahara. Emily, du har ju lite mer koll på hur allting började.
Ja, precis. Vi kan gå tillbaka till den lilla japanska by där han föddes under namnet Shizu Matsumoto. Han föddes i en fattig familj och redan som liten var han riktigt otrevlig och bråkig. Han var halvblind och fick börja i skola för blinda. När man pratat med lärare och gamla klasskamrater har han berättat att han mobbade de andra barnen och utnyttjade den lilla syn han hade för att styra och ställa med de blinda på skolan. Något som är genomgående från att han var liten tills att han blev ledare över en enorm sekt är hans längtan efter makt och pengar. I vuxen ålder använde han sin frus pengar för att starta en akupunkturklinik. Där försökte han svindla sina kunder och köpa hans dyra mirakelmediciner som kunde bota alla möjliga åkommor. Han går vidare till att starta en yogastudio. Kundkretsen blir större och han får in mer och mer pengar. Genom reklam och en charmig personlighet växer följarskarorna för varje dag som går. Aum, som Matsumotos företag hette, arbetade flitigt med marknadsföring. De satte in annonser i flera populära tidningar. Specifikt tidningar som handlade om science fiction och det övernaturliga. Där fanns det bland annat en bild där Matsumoto svävar. Självklart kan han inte flyga, men bilden är tagen när han liksom skuttar uppåt i skräddarställning med hjälp av sina rumpmuskler. Och man lovar alltså att andra ska lära sig att flyga och se genom väggar och så.
Right, så ja, av det du berättat så tycker jag att det låter som att han är ändå någon slags naturlig sektledare. Att han har lite empatistörningar, lite asshole, psykopataktig. Men också att han kan ställa om det så att han kan också vara den här snälla, trevliga yogaläraren när det behövs.
Mm. Alla går ju bara på allt han säger, verkar det som. Även att det är helt sjuka grejer så verkar han liksom med sin personlighet bara kunna dra till sig folk och ta deras pengar.
Ja, och det har väl kanske också något att göra med hur kulturen i Japan ser ut, eller såg ut i alla fall under den tiden då.
Ja, det var ju väldigt strikt och typ individualism och så var verkligen inte uppmuntrat inom skola och arbetsliv och så. Så man kan tänka sig att hans liksom lite mer friare sätt och så verkligen, ja men typ så här superkrafter och det var ju något helt annat.
Ja, det passar bra då att istället för att sitta på ett kontor hela dagen att man kanske får liksom flyga med sin guru.
Mm.
Men vi kan också nämna lite vad deras religiösa lära handlade om, och det var ju någon slags, i grunden är det buddhism som de utgick ifrån, och sen så tog de till sig den här hinduistiska guden Shiva som sin centrala gud som de dyrkade, och Shiva är då hinduismens gud för förgörelse men också återfödelse ur liksom det som har förstörts eller efter krig och så. Sen hade de också inslag av det kristna i tanken om Harmageddon, det slutgiltiga slaget mellan gott och ont. Och också så kom Asahara att utnämna sig själv till Jesus lite senare också.
En till Jesus.
Ja, så han
de,
var ju...
de tog lite av typ de bästa delarna.
De tog det som passade liksom, så att han kunde bli både messias och samtidigt lära upp om världens undergång och sånt. Och det var väl någonting också som kanske lockade följare.
Mm.
Den rädslan man hade där.
Mm. Så det var en superreligion.
Ja, men precis. Godbitarna av alltihopa som passade exakt hans ändamål också.
Ja, men de här domedagsprofetierna, de var ju ett sätt för honom att locka till sig folk, men också sen skrämma dem för att vara kvar. Och så eftersom att Aum var enda sättet att överleva domedagen. Mm. Och det är ju lite därför vi tar upp dem i podden också, just för att de var väldigt fokuserade på undergången och domedagsdatum och så.
Mm. Det var ju det centrala budskapet i sekten där.
Mm. Och där de lärde ut då var ju att USA skulle bomba Japan, världen går under och bara Aum ska överleva. Det är inga konstigheter.
Ja, såklart.
Och sen, de hade ju ett sätt att stoppa det här också. Och det var ju om det fanns Aum-medlemmar i varje land i hela världen. Så det var ju en liten motivation att liksom...
sprida budskapet och rekrytera medlemmar. Och...
Mm, exakt. Och sen de här datumen. Han satte ett datum och sen... så flyttade han lite på det så att det skulle vara liksom närmare dagens datum för att stressa för att skynda på. Mm. Så det var ju verkligen någonting som bara låg där hela tiden och kom närmare. Oskar, du har ju grävt ner dig lite mer i hur livet i sekten såg ut.
Ja, och jag kanske ska börja lite med bakgrund till hur sektens struktur såg ut. Asaharas bakgrund som kvacksalvare känns också igen i hans liv som andlig ledare. Alla lektioner, alla musikband och skrifter kostade pengar och alla frivilliga donationer uppmuntrades. Man kunde också få köpa hans gamla badvatten som man kunde dricka eller skäggstrån som skulle vara heliga eller ha en magisk kraft. Så till slut hade sekten tillräckligt med pengar för att öppna ett stort Aum-center. Så vid berget Fuji byggdes deras läger. Och om man ville bo där tillsammans med gurun och bli präst så fanns det några enkla krav. Skänk alla dina tillgångar till sekten och bryt kontakten med ditt gamla liv. Det här Aum-centret var som ett parallellsamhälle med egna skolor och egna jobb. Man åt tillsammans, man bodde tillsammans. Ingen fick betalt för sitt arbete, eller man fick betalt, men det var då i andlig upplysning. Allt man gör som är bra för Aum hjälper ens egen andliga resa. De hade ett eget slags rättssystem också. De som bröt mot några regler kunde till exempel låsas in i en liten cell där det bara fanns en toalett och en tv med Asaharas predikningar på högsta volym 24 timmar om dygnet. Det här straffet gällde då både för vuxna men också för barnen. Ju längre Asahara sjönk ner i sin egen galenskap, desto knäppare kunde straffen bli. Till exempel så förbjöd han sex för alla utom sig själv och de han själv ville ligga med. En som bröt mot regeln kunde hängas upp och ner i fötterna. Några andra förnedrades med att ha hundhalsband och få gå runt på alla fyra. Och det går kanske inte att säga exakt varför man sökte sig till AOM. Varje medlem hade säkert sina egna anledningar. Men det vi vet säkert är att sekten aktivt försökte rekrytera begåvade vetenskapsmän. Asahara försökte och lyckades ganska bra med att rekrytera studenter och forskare inom flera olika vetenskapliga ämnen. Till exempel kemister, läkare och ingenjörer. Och det fanns två viktiga anledningar till att jobba så här. För det första så kunde man få Asaharas flum att framstå som vetenskapligt korrekt för att övertyga nya medlemmar som i sin tur kunde donera pengar och bidra med arbetskraft. Den andra aspekten var att rekrytera personer som kunde ta fram metoder för att påskynda världens undergång.
De hade ju ändå ganska så kreativa sätt att tjäna pengar på, jo, tänker jag. Typ så här att Asaras skäggstrån var till försäljning och ja, hans sperma och badvatten. Jag vet inte ens om det var... Var det hans äkta, var det hans liksom sperma och badvatten och så?
Jag vet inte hur mycket han sålde, hur mycket han kunde producera. Men...
Nej, det känns som, eftersom det var ganska många medlemmar där.
Ja.
Hur...
Ja, jag vet inte. Men de hade ju också andra produkter, till exempel en elektrodmössa som var otroligt populär.
Mm.
Som man fick sätta på huvudet och den skulle då hjälpa en få en så låg hjärnfrekvens som möjligt. Man skulle komma så nära guren som möjligt, och hans hjärnfrekvens var enligt egen utsago då som en hjärndöd person.
Mm.
Det var tydligen något bra som skulle leda till en bättre andlighet eller så.
Ja, det var tydligen superbra.
Ja. Och den kunde man ju förköpa då till exempel för 70 000 dollar. Jag vet inte hur mycket det är i japansk valuta, men man kunde också hyra den då för 7 000 i månaden. Så det var ju också en stadig inkomstkälla eftersom den var så otroligt populär.
Mm. Den såg ju lite rolig ut också, tycker jag. Eller det ser ut som en liten blöja som de hade på huvudet när jag kollade på någon bild.
Och sen de här vetenskapsmännen, de kunde ju då sälja in den här mössan och liksom visa de här medlemmarna att kolla, det här funkar. Det här är jättebra för dig.
Mm.
Och sen så kunde man också, jag vet att de kokade droger och grejer där på deras AOM-center. Så då kunde de smyga ner LSD i något vatten och säga att drick det här och så får de gudomliga visioner.
Mm.
Fast egentligen är droghallucinationer.
Ja, det är såklart att det känns helt fantastiskt. Eller ja, det
precis.
Känns ju som det är på riktigt.
Speciellt om det är någon kemist från ett japanskt universitet som går i god för det och säger att det här är
konstigt. Ja, det tror man konstigt. Ju på det kanske. Ja. Om det är någon som har en utbildning och verkligen intygar att det är. Och liksom alla andra runt omkring, de gör ju samma sak. Då känns det som att det kan vara lätt att bara falla för grupptrycket.
Ja, men precis. Det var ju verkligen en otrolig sektmentalitet där inne i deras AOM-center.
Jag tänker på det här, liksom varför man egentligen stannade och så. Men det finns ju verkligen utarbetade tekniker som sekter använder sig av. Att man liksom begränsar medlemmarnas sömn. Och mat, de får liksom inte äta så där jättemycket utan de går alltid och är väldigt trötta och hungriga. Och då blir de ju väldigt så här, mentalt svaga och lätt påverkade också.
Ja.
Att det är lätt att bara så här, man orkar kanske inte göra motstånd då.
Nej. Och sen så om man undrar då varför inte polisen bara kom in och bröt upp det här så har det att göra lite med Japans historia. Under 30-talet så hade den japanska regeringen utlyst statsshintoismen som den enda accepterade religionen. Så andra religioner fick liksom, de blev förföljda, de fick sina heliga platser i vissa fall förstörda. Och då efter att man bröt upp statsshintoismen då efter andra världskriget så var man väldigt försiktig med att man ville inte komma nära någonting som kunde anklagas för att vara religiös förföljelse eller förtryck.
Nej, precis. Så de var ju lite skyddade av det, kan
precis,
man säga.
För det var någon slags samhällstabu att gå emot små religiösa grupper.
Mm. Inom sekten så var det också lite så att det liksom skapades en kollektiv galenskap. Alla gick och vaktade på varandra. Så att man kunde liksom aldrig vara säker, utan det kunde hela tiden vara någon som höll koll på en. Så att det blev liksom... Ja, man höll folk inne i led liksom genom att att alla övervakade varandra. Precis. Och egentligen var rädda för varandra på ett sätt. Hitatsu, hutatsu, mitsu, yotsu, itutsu.
Så jag tänkte att vi kan gå in lite på vad som hände när sekten mötte motstånd från utsidan och gick från att vara en samling knäppisar till att bli hänsynslösa mördare.
Mm, spännande.
Ja, eller? Får man säga så?
Mm.
Okej. Okay. Det var så att det var en medlem i sekten som hade utsatts för en så kallad termoterapi. Och anledningen var att han hade uppvisat tvivel på om han ville stanna kvar inom sekten. Så Asahara tänkte att mannen behövde svalkas av lite och beordrade att han skulle doppas upprepade gånger i iskallt vatten. Och den här termoterapin, som det kallades, slutade med att mannen avled. Och allt tystades ner och man kremerade kroppen. En annan medlem som visste om vad som hade hänt började naturligtvis själv bli lite tveksam på om han ville stanna kvar. Asahara hade nu byggt upp en stor lojal följarskara och miljoner av dollar i frivilliga donationer. Och han ville inte riskera allting som han hade byggt upp. Så när han fick veta att ytterligare en person som också kände till det här dödsfallet funderade på att lämna, så var han tvungen att sätta stopp för det. Så gurun samlade ihop ett gäng lojala följare och sa: fråga honom om han tänker lämna sekten. Om han vill det så vet ni vad ni måste göra. De tog mannen till en cell och frågade ut honom. När han erkände att han ville hoppa av så bröt de nacken av honom och kremerade hans kropp. Flera föräldrar som hade barn som gått med i sekten hade tillsammans anlitat en advokat för att få hjälp att få tillbaka sina barn. Och den här advokaten försökte och försökte få kontakt med sekten, men de var bara aggressiva och jobbiga tillbaka. Så nu blev Asahara orolig igen och bestämde sig för att tysta ner den här advokaten permanent. Så han skickade en grupp till advokatens hem för att döda honom. Och när de kom dit så märkte de att han var hemma med sin fru och deras lilla barn. Och efter att ha frågat gurun hur de ska hantera situationen så fick de veta att de måste göra sig av med hela familjen. Och utan att gå in i detaljer så kan vi ju säga att de var lydiga soldater och utförde sitt uppdrag som beordrat.
De börjar bli ganska våldsamma nu, känner jag. De utför liksom så här beordrade mord på familjer och sådana som typ går emot dem och sådär.
Mm.
Det känns som att det, nu börjar det liksom verkligen spåra ur helt.
Precis, och det är en ganska långt steg ifrån deras grundläggande buddhistiska tro om det heliga i allas liv.
Mm. Det finns nu, ju inte alls nu.
Nej, verkligen inte. Nu blir det istället så att det som man gör som hjälper sekten, även om det är mord och sånt, så är det bara bra för ens egen andliga resa och den totala godheten i världen.
Mm. Ja, det är så man samlar poäng liksom. Att ja,
precis.
Typ skydda sekten och ja. Försvara den.
Och då de här människorna som blir dödade, det är ändå liksom förtappade själar, så det är ingen större skada skedd, tänker man då.
Nej, precis. De har inget värde. De står bara i vägen.
Precis. Och i koppling med att man också blir mer våldsam så börjar man rekrytera medlemmar från Yakuzan.
Den japanska maffian.
Ja, men precis. Det är organiserad kriminalitet.
Mm.
Och i samband med det får man också möjlighet att köpa vapen och man får nya sätt att tjäna pengar på olagliga sätt med de här kopplingarna. Och man får också medlemmar som är väldigt lojala och inte alls rädda för att bruka våld.
Mm. Brottslingar.
Precis.
Ja. De hade ju ett ganska smart sätt att få till sig de här människorna. Eller liksom, de siktade ju in sig lite på att få unga, vackra kvinnor till sin, jag tänkte säga organisation, men för nu känns det som att det är en brottslig organisation. Ja. Men till sin sekt. För då kunde de använda dem lite som lockbete typ. Att de stod och sålde in sekten Och då blir det liksom att man möts av ett så här väldigt trevligt yttre som verkligen så här, ja, men det här ser ju härligt ut.
Så jag går med. Snygga tjejer i tunnelbanan och delar ut flygblad. Så vad är det här för spännande?
Ja, precis. Då hovar de in folk. Ja. Och sen så har de här våldsamma brottslingarna som om man då kommer på att oj, jag vill kanske inte vara med i det här. Det kanske inte var så trevligt som det verkade först. Då har man liksom inte en chans att lämna för att då dör man liksom.
Precis, det är en hotfull stämning där inne.
Mm. Då har de våldsamma brottslingarna som,
ja,
som sköter den biten.
Och sen som sagt, de hade också sina vetenskapsmän som var där för att, ja, men som slutmål ta fram de här vapnena som kan påskynda domedagen och uppfylla Asaras profetia.
Mm.
Och ja, man kanske tycker att det är konstigt att läkare och andra vetenskapsmän går med på att ta fram gifter och vapen och sånt, men det är som vi har sagt tidigare, det är ett slags hjärntvätteri som pågår hela tiden och de som hjälper till att ta fram de här vapnen, de får ju då en bättre position i hierarkin och får då istället en chans att vara de som förtrycker istället för att bli förtryckta. Så det är ett sätt att bara...
Att få en bättre plats i
ja,
sekten.
Ja, precis.
Då kanske man inte riktigt tänker på konsekvenserna av det, utan man gör det man blir tillsagd helt enkelt.
Precis, och sen så samtidigt så blir man hela tiden matad med budskapet att det man gör kommer bli, det kommer leda till en bättre värld. Men ja, apropå de här vetenskapsmännen och deras domedagsvapen, nu kommer vi in på din fantastiska lista, Emily.
Ja.
Vill du köra igång den?
Ja, okej. Okay. Nu är det dags för topp 5 om Shinrikyos dödsvapen som inte funkade. Är du redo?
Jag är redo.
Bra. På plats 1 har vi laserkanonen. Det här skulle bli ett superspejsat vapen som man skulle använda för att bland annat kunna dela polishuset mitt i tu. Men något så kraftfullt lyckades de inte skapa trots storslagna drömmar. Jordbävningsmaskinen. Inspirerade av en jordbävning i Kobe försökte sektens forskare skapa en maskin som skulle utlösa jordskall mot sina offer. Vi vet inget mer om den än att det hittills inte finns några rapporterade jordbävningar som skapats av sekten. Mikrovågsugnen. De försökte forska fram hur man kunde använda sig av mikrovågor som vapen, men lyckades inte. De kunde däremot använda en stor industriell mikrovågsugn till att bränna lik och förvandla fienderna till aska. Så helt värdelöst var ju inte vapnet ändå. Elektromagnetisk kanon. En kanon som kunde skjuta projektiler med hjälp av elektromagnetisk kraft. De lyckades konstruera en 2 meter lång kanon som bara kunde flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Den var stark nog att döda en människa, men långt ifrån att slå hål på pansarvagnar som man hade hoppats på. Kärnvapen. Tanken var god, men de lyckades aldrig få till det med kärnvapen. Annars hade det varit det perfekta sättet för att påskynda domedagen. Ett gäng AU-medlemmar stoppades i Australien fullastade med grävutrustning för att borra efter uran. Så där dog den drömmen.
Tack för den fantastiska listan. Man hade ju ändå höga mål, det måste man ge dem, men de nådde inte alltid hela vägen fram. Men nej, de hade många olika projekt som de satsade på. Och de hade ju råd att göra det också med alla frivilliga donationer.
Ja, de frivilliga donationerna. Verkligen.
Men ja, tyvärr så lyckades de också faktiskt få fram ett livsfarligt vapen som ledde till ett av de största terrorattentaten i Japans historia.
Ja, precis. AUMs forskare, de tog ju fram en metod för att framställa sarin.
Ja, vill du förklara hur sarin funkar och vad det är för något?
Det är nervgift och i sin renaste form så är det helt färglöst och doftlöst. Och man kan enkelt säga att det sabbar nervsystemet och ofta så dör man av att de muskler som används för att andas slutar fungera. Och det är en ganska plågsam död. Det går att få vård, men om man blir utsatt för en stark dos så finns det nästan inget som man kan göra för att överleva. Och det är faktiskt så att Aum har gjort en liten hyllningssång till sitt favoritstöftsvapen. Skulle du vilja höra den kanske?
Ja, jag vill höra den.
Ja, jag har bara hittat texten så jag vet inte riktigt hur den ska sjungas. Men ja.
Kör.
Okej, du får hålla i dig för det här är så sjukt. Och jag vill be om ursäkt på förhand för det hemska jag ska sjunga. Ska jag sjunga alltså?
Försök.
Det kom i, typ så. Det kom ifrån Nazi-Tyskland, ett farligt litet kemiskt vapen. Sarin. Om man inandas den mystiska ångan faller man med blodiga uppkastningar runt munnen. Sarin. Det kemiska vapnet. Sången om sarin, det juliga. I Matsumos fridfulla natt kan människor dödas, till och med i våra händer. Överallt ligger lik. Se där, andas in. Sarin. Genast uppfylls platsen av giftiga gaser. Spruta. Sarin, juliga sarin.
Herregud. Fan vad sjukt.
Jag vet. Jag känner mig smutsig.
Men nu efter din sång kanske vi kan passa på att ta upp just deras första sarinattack. Matsumoto, som du sjöng om, är den stad där sekten för första gången använde gasen mot människor. Sekten hade hamnat i en rättslig dispyt om man ville förhindra rättegången. Antagligen för att de hade ett svagt case, så de försökte gasa tre domare genom att släppa ut sarin där de bodde. Men på grund av deras oförsiktighet så drog vinden gasen över ett bostadsområde, vilket dödade 7 oskyldiga människor och över 100 människor skadades. Men Asahara var ju ändå nöjd med resultatet. Rättegången hade skjutits upp och man hade nu bevis på att sarin kunde döda stora mängder människor. Aum fortsätter sin framfart med kidnappningar, utpressning och mord. Men efter ett mordförsök mot en journalist och rapporter om giftiga utsläpp i närheten av sektens högkvarter så bestämmer sig polisen för att utreda sekten. De skickade in en undercover-polis för att ta reda på vad som hände där inne i sekten. Och vi har inte lyckats hitta några detaljer på vad det var som faktiskt hände då, men tydligen så ska det ha slutat med att den här polisen mördades. Och medan poliskåren slappade och inte tog hotet på tillräckligt allvar så hade sekten lyckats få in sina egna spioner inom polismakten och flera andra myndigheter. På det här sättet kunde de då få tips om polisens nästa drag. Okej, men då har vi kommit fram till det terrordåd som sekten idag är mest ihågkomna för.
Polisen startade i början av 1995 en stor utredning mot Aum Shinrikyo, vilket sekten självklart fick reda på tack vare sina informatörer. De bestämde sig för att sätta stopp för utredningen och planen den såg ut så här. Sekten skulle slå till samtidigt mot 5 tunnelbanetåg. Valet av tåg baserades på att samtliga var på väg mot Kasumigaseki-stationen där huvudkvarteret för Tokyos polis ligger. Man skulle släppa ut sarin under morgonens rusningstrafik då antagligen många poliser och tjänstemän skulle vara på väg mot jobbet. Målet var att döda så många poliser som möjligt för att stoppa utredningen mot sekten. Men också kunna skylla attacken på USA och därmed uppfylla profetian om anfallet som inleder det tredje världskriget. De vill alltså få igång ett bråk mellan USA och Japan, samtidigt som de riktade polisens uppmärksamhet bort från sig själva. Den 20 mars var dagen för det stora attentatet. 5 högt stående sektmedlemmar kliver på 5 olika tåg i Tokyos tunnelbana. De har alla med sig 2-3 paket med flytande sarin som är inpackade i plastpåsar och omlindade av tidningspapper. Sektmedlemmarna sätter sig på tågen som börjar röra sig mot Kazumi Gaseki. Efter ett par stationer på en bestämd tid placeras paketen ut på tunnelbanevagnarnas golv. Med hjälp av varsitt paraply med spetsiga ändar så sticker sektmedlemmarna hål på paketen. Sedan skyndar de av tågen och mot varsin flyktbil. Sarinvätskan blir till gas och börjar sippra ut bland tågresenärer och på tunnelbanestationen längs vägen. Människor börjar sakta märka att något inte står rätt till. En efter en faller ihop och snart utbryter kaos. Till slut lyckas man evakuera tunnelbanan och få iväg människor till sjukhus. 13 personer dog och tusentals skadades. Vissa fick skador för livet, medan andra återhämtade sig.
Ja, det är svårt att föreställa sig den panik som måste uppstå där i tunnelbanan när man ser att folk insjuknar och man känner någon märklig doft.
Ja, för de vet ju inte vad som händer. Alltså det är ingenting som syns eller hörs eller någonting, utan det är bara så här, plötsligt så börjar människor falla ihop.
Ja, och jag tänker även om det är så att vissa människor klarar sig utan fysiska skador, så man måste ändå få en mentala ärr som kanske håller i sig hela livet, bara för att vara i en sån situation.
Typ kanske inte vill åka tunnelbana igen. Nej. Och sådana saker.
Ja, alltid var lite rädd på vad som kan hända. Och jag tänker, det måste ju vara speciellt i Japan eller Tokyo som inte är så van vid brottslighet eller så, måste det komma som en väldig chock att det kommer en terrorattack mitt i huvudstaden i tunnelbanan där.
Ja, det är ju, alltså, det är ju väldigt låg brottslighet där.
Ja, jag kollade på en undersökning eller en mätning som Brå hade gjort, och det var i jämförelse mellan olika länder år 97. Och då, om man jämför Sverige med Japan då, så hade Sverige 772 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. Japans siffra låg på 32 per 100 000. Så det är ganska låga brottssiffror där i Japan då, i alla fall under den tiden.
Jag tänker att i Sverige är det ganska lågt också, men i Japan så är det liksom, ja. Det är inte mycket brott där.
Nej.
Men en sak som var positiv i liksom allt det här kaoset var ju att sarinet, det blev inte riktigt så bra som det skulle bli. Asahara, han var väldigt stressad och stressade på forskarna som skulle ta fram sarinet. Så att det blev inte liksom ett perfekt resultat. Sarinet var inte så rent som det skulle ha blivit. Och istället för liksom 13 som dog nu, så kunde det varit liksom tusentals som dött ifall det blivit så som det skulle bli.
Ja, så vi får på något sätt ändå vara tacksamma för deras inkompetens där.
Ja, det var ändå lite tur liksom, i oturen på något sätt.
Ja.
I samband med attacken, eller efter det, så började sekten undanröja bevis på sin bas i Fiji.
Så de tog bort allting som kunde visa att de har framställt sarinet där.
Precis, inget skulle kunna leda till att det var de som hade gjort det då. Och flera medlemmar, inklusive Asahara, gurun då, gick under jord och gömde sig. Asahara hade ju tänkt att attacken skulle vilseleda polisen och ge sekten utrymme att omgruppera i lugn och ro. Det gick inte alls som man hade tänkt. För 2 dagar efter attacken så gjorde polisen en räd mot Aums högkvarter. Där hittade de en massa intressanta saker. Det fanns till exempel enorma mängder kemikalier som kunde användas för att framställa olika gifter och droger. De hade kemikalier som kunde framställa tillräckligt med sarin för att döda 4 miljoner människor. Man hittade också fängelseceller med torterade fångar. Det var sektmedlemmar som misskött sig, men också sådana som stått emot Aum eller bevittnat deras brott. Polisen hittade nästan 8 miljoner dollar i kontanter och 10 kilo guld. Det fanns också en helikopter byggd för militärtransporter. Man misstänkte sekten för ett 20-tal mord men hittade inga kroppar. Antagligen hade de gömts väl utanför basen eller undanröjts med hjälp av den där mikrovågsugnen. Under den närmsta månaden greps nyckelmedlemmar på flykt och misstankarna om Aums roll i tunnelbaneattacken blev starkare och starkare. Sektens vetenskapsminister blev knivhuggen till döds live på tv av en smågangster. Man vet inte motivet, men det har spekulerats i att någon ville att han skulle tystas innan ett polisförhör. Ett par hängivna medlemmar lyckades fly och de lät ingen tid gå till spillo utan försökte sig direkt på nya gasattacker men blev upptäckta. Asahara var fortfarande på fri fot, men det visade sig att han hela tiden sedan attacken mot tunnelbanan befunnit sig på basen. Polisen hade vetat detta länge men väntat med tillslag tills tillräckligt med bevis samlats in. Asahara gömde sig i ett litet hemligt rum och där satt han och mediterade tills de hittade honom. Han fördes iväg av polisen och Tokyoborna som följde vad som hände i nyhetssändningarna jublade. Japan hade nu fått ett ansikte på mannen som låg bakom massmordet i tunnelbanan.
Vi har nu kommit fram till rättegången. Och det är en ganska långdragen historia. Inte här i podden alltså då, men för sektmedlemmarna som hade häktats. Rättegången blev som sagt utdragen och det beror på att flera av de inblandade överklagade sina domar. Och i Japan så brukar man vänta tills att alla som är åtalade för brottet får sina domar innan straffet verkställs. Något annat som är intressant att tillägga är att i vanliga fall när man överklagar en dödsdom i Japan så accepteras det, men i det här fallet var det så att ingen av de dödsdömda fick det beviljat. För Asahara tog det 7 år att få sin dödsdom, men på grund av överklagandena hos de andra inblandade dröjde det ytterligare 12 år innan straffen verkställdes. Så efter år av väntan hängdes Shoko Asahara i juli förra året tillsammans med 6 andra sektmedlemmar som alla haft viktiga roller inom Aum. Det var bland annat hans chefskemist och underrättelsechef. Senare samma månad hängdes ytterligare 6 personer som varit inblandade i gasattacken eller sektens övriga mord. Och tro det eller ej, men sekten finns fortfarande kvar än idag. Men de har döpt om sig till Alep. På sin hemsida tar de avstånd från gasattacken och de andra attentaten. Men de säger att de har tagit fasta på Aums yoga och meditation och den buddhistiska läran. Polisen har inte längre samma överseende med religiösa organisationer, utan Japan har verkligen påverkats av attentatet. Alep hålls under hårdare bevakning, trots sin nya, fredligare inriktning.
Alltså, allt det här låter ju väldigt bra. Jag är lite förvånad typ att Alep finns. Eller jag tänkte liksom att... Det här måste väl ändå vara liksom dödsstöten för någon slags religiös sammanslutning. Sammanslutning.
Ja, men de kunde väl omorganisera under ett nytt namn och fortsätta lite med den befintliga strukturen där.
Ja.
Sen vet jag inte exakt hur det ser ut idag med olika bestraffningar och försäljning av kroppsvätskor.
Nej, alltså på Aleps hemsida, då säger de ju att de är liksom, de tar helt avstånd från allt våld och så. Men alltså jag tänker bara, varför startar de inte något nytt som inte ens hör ihop med det?
Jag vet inte riktigt. Men så för att sammanfatta lite. Genom att utnyttja tidens fascination av andlighet och övernaturligt i kombination med en viss personlig tomhet som stora delar av Japans unga kände, så kunde Asahara skapa en fredlig och flummig organisation som med löften om frälsning och gemenskap gav honom en messiasroll i vilken han kunde ge sina fascistiska drömmar ett sken av godhet. Och genom att uppmuntra angiveri och förtryck av andra medlemmar så skapades det en kultur där medlemmarna kontrollerade varandra för att skydda sig själva. Han skrämde människor med sina domedagsteorier och drog dem till sig genom att säga att han var Jesus och den enda räddningen från undergången. Så för att det här inte ska upprepas igen så har jag tagit fram några punkter på hur man kan undvika galna manipulativa sektledare.
Spännande.
Ja, jag har 4 punkter, så jag tänker att vi börjar direkt på nummer 1.
Ja, nu har du en chans att rädda världen.
Jag hoppas det. Vi får se. Nummer 1. Om någonting låter för bra för att vara sant, som till exempel att du kommer få lära dig flyga och läsa tankar, då kan man antagligen ana ugglor i mossen. Nummer 2. Om någon kräver att du ska frivilligt donera allt du äger och har och bryta kontakten med din familj, då har den här personen kanske andra motiv än att bara vilja hjälpa dig. Nummer 3. Håll dig bara väldigt långt bort från oklara män i lila morgonrock som tycker att det är en god idé att du ska dricka badvatten och sperma. Och sista punkten, nummer 4. Om du ska gå med i en klubb för att rädda världen, var då lite snäll mot alla andra och avstå från att hota och mörda.
Snälla, avstå ifrån det.
Men det tycker jag ändå är viktigt att ha med.
Ja, men det är inte självklart.
Okej, men ja, nu får vi hoppas att det här hjälper till och ge oss en lite tryggare framtid här nu.
Ja, det känns tryggare, tycker jag.
Perfekt.
Nu är det dags att avrunda, tycker jag. I avsnittsbeskrivningen kan vi länka lite information till de som vill läsa lite mer om sekten.
Yes, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och om ni tyckte om det här avsnittet, då får ni gärna prenumerera på podden och tipsa andra som ni tror kan vara intresserade. Och glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då ska vi prata om farorna med artificiell intelligens. Det blir kul.
Bra, då säger vi så. Tack och hej!